Hej allihopa! Vad fint att se er. Ni som sitter längst bak får jättegärna komma längre fram om ni vill, så känns det mer nära. Jag vet att det är någon som väntar på någon, så kanske kommer någon till här nu strax vid sex. Välkomna hit till ABF Malmös ABF-hus. Det är ABF Malmö som är arrangör av det här seminariet, och vi har idag bjudit in författaren Evin Settin som ska prata kring sin bok. Så vi kommer köra ungefär 40 minuter då Evin pratar, samtalar med mig, pratar relativt fritt, och sen öppnar vi upp för lite frågor, och sen kommer vi bjuda upp Sedat Arif som är kommunalråd med ansvar för sociala frågor i Malmö stad, och så får vi se hur mycket tid vi har därefter, om det finns möjlighet för frågor eller om vi vi ska avsluta, nu ska vi tänka 19:30. Precis. Okej, då kör vi igång. Välkommen hit, Evin.
Tack så mycket.
Så. Jag tänkte att du kunde börja med att presentera dig själv.
Ja, gud. Jag är tidigare advokat, numera jurist. Jag har skrivit boken Mitt ibland oss, och tidigare så har jag jobbat politiskt i närmare 10 år. Bland annat så har jag jobbat i Södertälje, och sen så har jag jobbat i Dalarna. Så att jag har jobbat på kommun- och regionbasis. Det är väl det som är lite av beskrivningen.
Och jag sa aldrig vem jag var, men Frida Trollmyr heter jag, och jag är ombudsman här på ABF Malmö. Jag tänkte, kan du inte berätta lite grann, varför vill du skriva den här boken?
Mm. När jag jobbade politiskt 10 år så jobbade jag på olika sätt, men jag kommer ihåg tydligt att jag 2009 ställde upp i EU-valet. Och då åkte jag runt, ganska ung, åkte runt i olika delar av Sverige med liksom ambitionen att väcka hopp och framtidstro. Och jag åkte runt till väldigt många ställen, och med en ganska ung befolkning mötte jag. För jag hade dels, på den tiden skrev jag liksom hiphop-texter som jag gjorde tillsammans med Medina. Och sen så var jag aktiv i politiken 10 år efter det. Och sen så lämnade jag för att jobba med det jag utbildad för. Och ganska snabbt så skedde ju liksom en utveckling till Sverige där vi såg våldet bland yngre personer öka. Inte så där jättesnabbt, men ganska rejält. Men sen under de senaste 4 åren, då märkte vi hur morden ökade. Och jag hanterade på underloppet på nästan 4 och ett halvt år 16 mord och 36 mordförsök. Och när man sitter och jobbar med de morden, när man följer en familj som liksom blir har en son eller en bror som blir avrättad, så är det någonting som händer med en. Och jag satt ju väldigt ofta med flera tusen sidor förundersökning, och i det här materialet så kändes det ibland att när man läste alla avlyssning, sms, Encrochat, så blev det så tydligt att det, man såg en spegling av samtalet i det materialet. Och jag tror nog när jag var inne på mord nummer 14 så hände ju någonting. För jag satt då oftast i tingsrätten. Jag företrädde familjerna, alltså barnen, syskonen, mamma och pappa i ett mord som hade skett. Och jag satt oftast där. Några meter framför mig satt ju den som var misstänkt för mordet. Och jag satt oftast och tänkte där, men hur han kommer hit? Vad pågår i hans huvud? Vad har föranlett i hela hans liv att han kommer och är 19 år och sitter åtalad för mord? För man blir ju inte mördare liksom över en dag. Och jag tror att jag oftast kunde sitta där i rättegångarna och se den där unga personen. Men också se allt material, att någonting skiftade i hans beteendeförändring när man gick igenom personalien. Och på något sätt så ville jag förstå efter alla de där morden hur det kommer sig att ett av världens rikaste länder har kommit dit. För mig var det så svårt, för mina föräldrar flydde till Sverige för att skapa en framtidstro för sin familj. Men jag mötte unga personer som inte hade en framtidstro. Jag mötte unga personer i rättegångarna som var så tydligt indoktrinerade i en tystnadskultur. Och då bestämde jag mig för att jag ska försöka möta unga killar och försöka förstå vad som pågår här. Men det som var avgörande till att jag skrev boken, det är också den jag dedikerar boken till. Jag dedikerar ju boken till, jag skriver så här, till minne av 21-åriga AH. Jag visste att någon skulle dö, men jag visste inte att det var du. Dina drömmar fick aldrig blomma. Och det som blir avgörande, det är ett mord som sker i Skäggetorp. ett mord på 21-åriga AH som inte var kriminell men hade en bror som höll på med narkotikaförsäljning i Skäggetorp. Och det fallet gjorde ju att jag bestämmer mig för att sluta skriva den här boken.
Jag har själv jobbat också med unga som blev dömda för kriminalitet. Oftast var de mellan kanske 12-13 första gången de kom. Mm. Och sen ibland kom de tillbaks. Och man blev så otroligt glad de som det gick bra för. Mm. Men det är också många gånger som man, precis som du säger, har läst i tidningen eller liksom hört en nyhet där det inte gick så bra utan slutade med mord. Och jag gillar din bok för att den ger ett väldigt naket, ärligt porträtt av de här killarna. Och de försöker inte på något sätt göra det här till en glamorös värld. Jag tänkte, vill du säga någonting? Det hade varit liksom, ni som inte har läst, hur många har läst boken? Det är några stycken. Men för de som inte har läst boken här, skulle du vilja ge en liten bild? Vad är det för killar som du möter?
Ja, men för att göra den här boken, utöver när jag var advokat så jobbade jag ju väldigt mycket med unga killar. Men utöver klienter så intervjuade jag 50 unga killar och 20 stycken unga tjejer i detta material. Och min tydliga inriktning var ju att jag skulle inte relatera eller skriva om något gäng eller något namn på dem överhuvudtaget. För mitt mål har aldrig varit med den här boken att glorifiera eller på något sätt lyfta någon ledare i någon kriminell gruppering. För det var så långt bort från min liksom del. Men jag var överens med de unga killarna som jag intervjuade att de skulle alla få läsa sina egna citat. För jag ville ju fånga det som de beskrev. För jag tror att det är viktigt att få med den delen. Men det här är ju unga killar som efter att jag intervjuar dem kanske i 25-30 timmar öppnar upp sig och skapar ett förtroende och berättar om allt det de inte säger. För normalt är jag ju van att möta de här killarna och de säger oftast inga kommentarer när det kommer till rättegångsprocessen. Så att få dem att prata var ju den stora, stora utmaningen. Och i den här boken så berättar de ganska öppet och väldigt mycket tycker jag har en koppling till barndomen. Och man ser ganska tydligt när de verkligen beskriver vad det är som gör att de tar ett steg in i den kriminella världen. Vad det är som gör, när man pratar om normala föräldrar och barn så brukar de prata om så här första gången. Och de flesta kan relatera till första kyssen, första pojkvännen, första cykeln, första utlandsresan. Men för de här barnen är första gången en helt annan bild. Och för dem är det första gången de tar beslut in. Och jag brukar ju kalla de här unga personerna för narkotikans barnsoldater. Och jag gör det för att det har blivit så tydligt både när jag intervjuar dem men också i alla rättegångar att grunden till konflikterna och grunden till rekryteringen är narkotikaförsäljning. Väldigt, väldigt starkt. Och jag upplevde då för ett år sedan, några månader sedan, att vi pratade ju inte om det i vårt land. Det finns många andra faktorer men vi pratar ju inte om det överhuvudtaget. Och det var ju det jag liksom försökte porträttera. Deras liv och deras berättelser.
Ibland tycker jag man lite slarvigt liksom pratar att de kommer från familjer med liksom föräldrar som inte har brytt sig, föräldrar som brister. Vad är din bild när du har gjort de här intervjuerna?
Men det varierar väldigt, väldigt mycket. Men det finns en så här, i väldigt många av de intervjuer så är det ju unga killar som faktiskt har bara en mamma som har varit närvarande ganska länge i deras liv. Och det finns de olika delarna i föräldrar som har olika svårigheter, den ekonomiska delen. Men jag tror också att en del av dem beskriver ju mammor som kämpar, pappor som kämpar. Men verkligheten är ju någonting annat. Verkligheten är ju att det ibland inte alltid är liksom så tufft. Men i den här boken har jag också mött föräldrar som verkligen kämpar. Det finns ett kapitel som berör mig jättemycket och då är det en ung tjej som hör av sig till mig och hon säger att hon och hennes mamma vill träffa mig och jag kollar så att jag inte har haft dem som klienter, att det inte är något jäv. Mer än så vet jag inte. Och så träffar jag dem på kontoret och då säger hon, men min son är borta. Och jag beklagar sorgen. Men då visar det sig att det är inte så att han har blivit mördad. Utan när hon säger att han är borta så har hon tappat sin son. Och då menar hon liksom att hela alltså narkotikavärlden och det han har sugits in i har tagit ifrån honom. Och hon ber mig, alltså hon ber mig att jag ska hjälpa henne juridiskt att kontakta domstolen i Sverige. För att domaren ska ta beslut om att hennes son ska åka tillbaka till hemlandet. För det är i hennes värld enda räddningen för att han inte ska avrättas här i Sverige för att han har ett pris på sitt huvud. Och jag har mött så många föräldrar där deras lösning är någonting som inte finns i vårt rättssystem. Men där det handlar om att få en del vuxna barn men också i åldrarna 16-17 att lämna Sverige för att de inte kan säkerställa något skydd. Eftersom de vet att det är bara en tidsfråga innan deras söner mördas. Och så att det finns olika delar när det kommer till föräldrar. Men man ska säga att det finns en sårbarhet hos föräldrarna i nästan alla fall. Det finns det.
Och hur kunde det bli så då? Din fråga som du hade i början. Mm. Ett av världens rikaste länder med en väl utbyggd välfärd. Mm. Hur kunde vi hamna här?
Jag tror att jag brukar analysera det så här. Det finns en skillnad mellan den generationen som kom hit som flyktingar. Och den generationen som har växt upp i Sverige. Det finns en annan tacksamhet gentemot Sverige från den äldre gruppen som kom hit till Sverige. Som mina föräldrar, många andras föräldrar. De är ju tacksamma för vad de har kommit till. Och hur situationen har varit, att ibland har det tagit 10 år tills de kommer in på arbetsmarknaden. Många av dem har stått utanför. De har ändå haft en tacksamhetsskuld. Men den generation som växer upp nu. Som är 14, 15, som är 13, som är 17 eller 18. Det är en generation som är födda och uppvuxna i Sverige. De ser ju inte tacksamheten eftersom de är ju uppvuxna och födda här i Sverige. Vad de ser är någonting helt annorlunda. Och det är det jag tror att vi faktiskt ibland missar. De ser ju konsekvenserna av den segregation som vi har i samhället. Men om du kollar i olika områden som man definierar som särskilt utsatta eller polisens olika definitioner utav dem. När jag åker runt i olika skolor så är det skolor ibland där 50% inte klarar av behörighet till gymnasiet. Det är liksom en ung befolkning som ser en generation av sina egna föräldrar med människor i område inte komma ut i arbete. Det är en generation som ser och läser och som förstår svenska språket. Som vet vad det är man säger om deras områden. Att växa upp under sådana delar och känna att man tillhör det sämsta området med de sämsta skolorna, med de sämsta förutsättningarna. Det gör ju någonting med de här unga killarnas framtidstro, framtidshopp. Och jag tror att det blir så påtagligt nu när jag är ute i skolorna att det finns en ung generation som inte ser sin framtid. Och jag tror att det där, den här hopplösheten som jag kan uppleva på en del skolor om bilden av vad de själv kan lyckas med, den är så begränsad i deras värld. För deras framtid, det är den miljö som de ser runt omkring sig. Allt det vi pratar om, möjligheter och tillgångar, det är så långt bort. Jag blir så... Jag är ute nu, jag har varit och träffat 3000 elever i årskurs 7-9 och jag har även tillbringat 2,5 dag även här i Malmö varit på skolorna. Du vet, när jag ber barnen i årskurs 7, 8, 9 och säga vad ska vi göra för att barnen inte ska hamna där? Det är någonting som har slagit mig så mycket och nu gör vi det också i en enkätundersökning. Alltså barnens egna förslag är att man ska sänka åldern på när barn ska få börja jobba. Och det där tycker jag är så intressant när de säger att barn ska få jobba tidigare. Att man ska liksom börja få jobba redan innan. Många liksom lyfter upp i att men man kan inte sommarjobb, det får man när man går i nian. Det borde man ha ännu tidigare. Det som är så intressant är att de pratar inte om perspektivet kring varför barn behöver jobba. Och det blir så tydligt att den ekonomiska delen har en jättestor påverkan. Det är därför barns beskrivning av att man ska sänka åldern, att barn behöver jobba, är en sån stark grej. Men vi ser ju inte den och deras lösning är ju inte att föräldrarna ska få bättre förhållanden. Att föräldrarna ska få liksom ekonomiska förutsättningar som är bättre. Utan det är nästan som de har räknat ut det redan. Att de inte vill sätta det kravet liksom på sina föräldrar. Och jag träffade en kriminell ledare i Stockholm. Det var han kontrollerade ett område där han också hade mellanhänder som rekryterade väldigt, väldigt små barn. Alltså ett geografiskt område i Stockholm som rekryterade otroligt små. Och det fanns också bevisning i en hel del fall. Vi hade några fall där man hade väckt åtal. Ja, men det är 10-11-åringar. Det tycker jag är, ja. Och som hade väldigt många. Och jag träffar honom och så säger jag till honom... Ja, han får först prata och han snackar skit om polisen, om socialtjänsten, om samhället. Att det här är ett område som alla har lämnat. Och han pratar om polisbrutalitet och sen fortsätter han och fortsätter han. Och sen så har jag bara en ambition att ställa honom en fråga. Och då säger jag till honom, är det polisen som rekryterar barnen i den här förorten? Är det polisen eller socialtjänsten som rekryterar dem in i kriminaliteten? Och då är hans motsvar att ja, men personer runt omkring honom rekryterar inte. Och då har jag ändå ganska tydligt. Och då säger jag så här, jag vet ju att du har de här tre killarna. De är i åldrarna 16 år. Jag vet att de har rekryterat de här typer av barnen. För jag sa att jag kommer inte berätta det här utåt, men jag har den här faktan. Och då svartnar det till liksom framför honom. Och sen så uttrycker han någonting med att, vet du, sådana som dig, ni kommer hit, ni har era projekt. När ni är klar med era projekt så går ni därifrån. Det är ert sätt att bry sig om våra områden. Och så säger han någonting som irriterar mig, men där det faktiskt finns en sanning. Där han säger så här, sådana som oss, de finns i alla fall kvar här och ger några tusen lappar så att barnen får det bättre varje månad. Och vi kan säga vad vi vill om det. Det är en verklighet. Barn som lever med föräldrar som har socialbidrag lever på existensminimum. Alltså det ska man komma ihåg. Barnfattigdomen beskriver det liksom ganska tydligt. Och barnen, och sen så fortsätter jag liksom i samtalet med honom. Och så säger han så här, men du ska veta en sak. Mohammed Ali och Mustafa som du pratar om, de är inte barn. De är vuxna. De har redan tagit ansvar för flera år sedan. Så att de för att ta ansvar som de gör med oss, det är ingenting nytt. Och det finns en sanning i det. Alltså en del barnen som växer upp i de här områden tas liksom ett ganska stort ansvar. Jag brukar säga, jag vet från min egen erfarenhet, jag har en tydlig liksom del där jag i 12 år hör mamma och pappa, som pappa hade en korvchock som de inte fick genom ekonomin. Och jag tar som 12-åring beslut om att jag aldrig mer ekonomiskt ska belasta mina föräldrar. Och de här unga killarna som jag också träffar, de har det perspektivet. Redan som 10, 11, 12-åringar tar de ett beslut av konsekvensen av situationen som de levt i. Och det är inte så att fattigdomen har dykt upp helt plötsligt. Den har funnits där konstant i deras vardag. Och det är det jag säger. Det här är inte någonting som har bara dykt upp. Det här har funnits ganska länge. Det som vi har sett, det finns ju en, jag brukar referera till den ganska ofta, jag var på Folk och Försvar och tog upp den. Det finns en statlig utredning som redan för 13 år sedan visade att vi hade 5000 barn och unga på väg in i grovkriminalitet. Vi hade de här barnen på lister i regionsområdena, liksom runt om i polisen. Men när den utredningen presenterades, det blev nationell media, regional media, lokal media. Alltså redan för 13 år sedan fanns det en statlig utredning som sa att man måste bryta sekretessen mellan polisen, socialtjänsten och skolan för att komma till bukt med att det är så många barn som är på vägen i grov kriminalitet. Man gjorde ingenting. Och jag brukar säga så här, nu har inte jag någon arbetsgivare. Ingen kan slå mig på fingrarna eller liksom få tyst på mig. Och jag brukar säga i ärlighetens namn, beror det på att majoriteten av namnen var Mohammed Ali och Mustafa? Jag är nästan 100 på att det är själva anledningen. För om det skulle finnas något annat där det fanns en lista med barn och unga som är på vägen i grov kriminalitet som heter Oscar, Adam och Fredrik, då hade man reagerat på ett helt annat sätt. Och han, den där kriminella ledaren, han sätter fingret på någonting. Och det märker jag också som advokat i mötet med de här olika barnen. Man har ibland svårt att förstå att Mustafa som på något sätt rekryteras in, groomas in, indoktrineras in, även vilka brott han än gör så är han ju ett barn. Och det tycker jag är en ganska viktig del i att vi lämnade de där barnen som fanns på den listan helt åt sitt eget öde. Barnkonventionen var visserligen inte lag i Sverige, men varför agerade vi inte? Varför gjorde vi inte någonting? Om man kollar nu när jag pratar med äldre poliser som hade liksom koll på den här listan redan då. När man pratar med dem så är det ganska tydligt att de här barnen, de har växt upp nu. Det är de som dominerar. till de som beställer morden. Det är de som har helt kontroll över narkotikakedjan. Det är de som är med och skapar det kaos vi har i dagens samhälle. Och jag brukar säga att vi svek de barnen. Och det måste vi vara ärliga med. Och faktiskt, vi svek de barnen. De fanns på listor och vi gjorde ingenting åt dem. Så att det finns en förklaring kring vår historia, kring hur vi agerat och hur vi fortsätter agera. Jag gjorde ju en del av de här intervjuerna mitt under liksom pandemin. Jag träffade så många unga killar som hade slutat med att sälja narkotika som gick tillbaka under pandemin. Och jag har så många som nu när räntan ökar, när priserna går upp, där människor vill lämna men gå tillbaka. Och jag blir ju frustrerad för vi vet ju omständigheterna till det. Och jag tror nog att man måste vara bland de här barnen ganska länge för att förstå att det handlar inte om det moraliska. Ibland så har nöden inga gränser liksom för det. Om man inte förstår det, då fattar man inte hur utbredd fattigdomen är i Sverige.
Jag tänker att du skriver ju också om när du tittar på en debatt i boken tillsammans med en eller två av killarna. Och de blir så förvånade över att man i den här debatten bara pratar om hårdare straff. Jag känner igen mig lite, vill jag säga, så här, för att det var också när i de möten som jag har haft inom socialtjänsten med barn som har sålt eller säljer narkotika, så sa de så här: vem tror du köper? De ser ut som du.
Men det där är jätteintressant. Jag och min medförfattare Jens Liljestrand, en kultur liksom elit som är uppväxten, som har ett så här, men han tillhör kulturvärlden. När vi skrev den här boken då hade vi kände ju människor i vår omgivning som faktiskt köpte narkotika. Alltså, det var liksom ingen snack om saken. Vi hade gemensamma personer i vår omgivning som gjorde det, och då säger jag till honom: men Jens, de här A, B och C, tycker du att de är kriminella för att de köper narkotika? Då sa han: nej, det där blev jobbigt liksom. Nej, men de är inte kriminella, de begår brott, men de är inte kriminella. Och då sa han: men då är ju, alltså, dina referensramar och mina referensramar stämmer, för de unga killarna som jag intervjuar, de som bara säljer narkotika och inte begår våldsbrott, de har samma beskrivning. De menar att de inte är kriminella. Kriminell är man när man övergår och begår våldsbrott. Och jag tycker den här delen är väldigt, väldigt intressant, för vi sitter i den här bilen, jag har på min lilla telefon, vi är ett industriområde, för båda de här är, ja, men den ena har, de har en hotbildssituation där man inte kan stanna var som helst. Så vi är i ett industriområde, jag tvingar dem att lyssna på Agenda. Och det är en specialinriktad debatt mot barn på väg in i kriminaliteten. Det är Morgan Johansson, tidigare justitieminister, och Johan Persson, Liberalernas partiledare. Efter ett helt program, de lyssnar på det, då säger en av de här personerna: men de nämnde inte ordet narkotika en enda gång. Och du vet, det blir så talande i att både jag och Jens gick tillbaka till mitt bokförlag och så sa vi så här: men det kan inte stämma att man har en debatt om ungdomsbrottslighet där man inte nämner ordet narkotika en enda gång. Och du vet, det är inte länge sedan det här. Det här är april 2022 som jag visar den. Det är liksom det sista jag gör. Och vi har en het diskussion. Vi ska in i en valrörelse. Och ingen frågar någonsin: vad är det vi ska knäcka? Kan vi knäcka gängkriminaliteten utan att knäcka narkotikaomsättningen på miljarder? För en sak ska vi vara säkra på. Narkotikaomsättningen, det är en liten del av hela den ekonomin i den kriminella världen. Men den är av avgörande betydelse för rekryteringen av barnen. Barn, och det vill jag liksom vara väldigt tydlig med, barn kan inte begå välfärdsbrott. Barn i åldrarna 10, 11, 12, 13 år, de begår inte ekonomisk brottslighet, utan när de gör det är att de kommer i åldrarna 16, 17 när de kan liksom vara på deras små callcenter och ringa till äldre pensionärer och lura dem. Men i rekryteringsåldern som vi är oroliga för, det är inte inkörsporten, det är narkotikan. De kriminella pratar om riskminimering och vinstmaximering. Och det är därför barnen blir så lukrativa. Alltså vinstmaximering handlar om att de betalar en liten andel till barnen för att kunna göra det arbete som behövs i första delen av narkotikaförsäljningen. Och risken är att de lämnar över risken på någon annan. Och det tycker jag att vi bör prata mycket, mycket, mycket mer om. Jag har gått viral en gång på TikTok, eller två gånger. Den ena gången, det var när jag i TV4 faktiskt uttryckte att jag uttryckte någonting som att säkerställ att din langare inte är ett barn. Och det blev en hej och hå diskussion, liksom att det spreds överallt. Men någonstans vet vi att ryggraden för att narkotikaomsättningen som är 15 miljarder per år ska kunna rulla, det är att barn och ungdomar använder sin egen ryggsäck. Inte för att transportera skolböcker till skolan, utan använder den för att transportera både vapen och narkotika fram och tillbaka. Och det är en verklighet som man inte pratar om i det här samhället. För du vet, de kriminella och polisen säger själv, för varje ung person som häktas, mördas, hoppar av, placeras på SIS, så rekryteras ett nytt barn in till. Och vi måste ställa oss frågan, varför behöver det rekryteras in ett barn varje gång? Och den delen blir en central grej, men vi pratar inte om narkotikan på det sättet. Ska vi på något sätt, brukar jag säga så här, ska vi se till att barn inte blir attraktiva i den kriminella världen, så måste man täppa till från båda sidorna. Dels de som rekryterar barnen, men likväl de som faktiskt köper. Och då brukar jag säga att det bör vara fängelsestraff med minimum 2 års fängelse om du köper narkotika utav barn. Och då är det alla under 18. Det du gör är att du måste göra barnet så här verkningslös, att det inte har någon funktion. Det är först så du kan skydda det här barnet. Och där tycker jag inte vi är i diskussionen, för frågan är alldeles för känslig att ta upp köparna. Och vi pratar ju om gängkriminaliteten och bilden av unga killar med invandrarbakgrund och en del tjejer dyker upp. Men när man såg Swishlistan i Sundsvall, vad hände då? Swishlistan i Sundsvall ändrade debatten helt plötsligt. Det är första gången vi har en ganska omfattande lista som är kopplad till mord och sprängningar. För samtidigt som morden bara skedde varje dag med sprängningar, så swishade det hejvilt i Sundsvall, trots att kriget i Stockholm handlade om vem som skulle ta över narkotikamarknaden i Sundsvall, men hela Norrland och våra grannländer. Och när den där listan kom fram, då var det att man grep en person, häktade den, tömde telefonen, och så visade det sig att det är en sån här som man ringer till när man vill beställa narkotika. Och sen swishar man pengarna. Och när den listan kom ut, då är det så intressant. För mer än 80% av personerna på listan har de namnen som Andersson, Jonsson, Eriksson och Gustafsson. Och någonstans förstår inte det här samhället att det är någons krona som finansierar morden. Det är någons krona som finansierar rekryteringen av barn. Det är någons krona som finansierar en tryckarlägenhet där du kan betala 10, 20, 30 000 kronor för den. Och det är någons krona som faktiskt finansierar mordvapnet. Vi må säga vad vi vill, men i de morden vi hanterat så är det ganska tydligt att morden handlar om vem det är som ska dominera marknaden. Den första personen som kritiserade mig, som gick ut, det var en kollega, Jens Lapidus. Han gick ut på DN Debatt och sa att morden i Sverige har ingenting med att man ska ta över narkotikaandelar och göra runt om i hela Sverige. Men vi vet nu egentligen från det att Swishlistan dök upp, men också varför man exploderade, alltså vad krigen handlade om, att det är narkotikamarknaden. Och någonstans om vi inte pratar om den frågan, då kommer det här bara fortsätta. Och det kommer att göra. Och jag tror nog att man inte förstod omfattningen först inte Encrochat liksom knäcktes upp. Och då såg man att bilden och uppfattningen kring hur omfattande den är, den är ju mycket, mycket, mycket större. Och hade vi bara haft koll på den frågan, då hade vi förstått också hur våra hamnar strategiskt, hur Sverige blev ett transitland. Men vi valde ju att blunda för den frågan. Och det har ju med en reform att göra. Vi tog ju bort gatulangningsgruppen bland polisen. Från det att när du tog bort den delen så slog du sönder en viktig del utav informationsinhämtning. Och då brast det liksom i kunskapen från polisens sida att analysera den frågan. Jag går igång på det här när jag gör det, jag vet inte.
Det är bra. Jag tänker innan vi släpper in frågor så någonting som jag tycker man sällan pratar om, det är ju flickorna. Mm. Och du skriver ju i slutet av boken ett helt kapitel, eller två, om flickorna. Mm. Kan du inte berätta lite? Det var helt nytt för mig, måste jag säga. Och den form av narkotikalangning som de gör.
Ja, men när jag kommer åt några tjejer och lyckas intervjua dem, då är det mitt under, alltså det är slutet av pandemin. Även om vi hade rättat på restriktioner, så var alltså restriktionerna i utlandet mycket större. Men det är en av de tjejerna, utav väldigt flera. Hon, det finns ju olika typer av kokain. Och det finns en som är 10 gånger alltså starkare i styrka, men också 10 gånger dyrare. Så om grammet går på liksom 800 kronor, beroende på när i tiden det var, så kostade grammet ja, men runt 8 000, 9 000 kronor. Och det är pink kokain. Och pink kokain, alltså det rosa kokainet. Och den är dyr och den är väldigt liksom eftertraktad, och flera av de här tjejerna hade det som sysselsättning att använda sitt eget underliv att transportera narkotikan på det sättet till andra länder. Och det som är intressant är ju inte liksom fenomenet i att de gör det, för vi, det finns tillräckligt liksom om att man gör det. Man använder det också ganska effektivt sätt kring man använder sitt underliv för att både få in de här små, även om ni är vana, men det finns ju de här små telefonerna som man strategiskt använder. Alltså de är jättesmå och man för in dem, men också där man tar in droger liksom på olika sätt. Och det har varit liksom en ganska strategisk grej. Och jag brukar säga att de som har bäst koll på det är våra 22 hundförare tills dess att jag släppte boken. För trots att vi har 49 anstalter så hade vi bara 22 stycken hundförare som kunde kontrollera narkotikan. Och det här visste ju alla tjejer och folk som försökte ta in grejer in. Vilket innebär enda sättet att förhindra dem att ta in grejer på anstalterna, det var när narkotikahunden var där. För vi hade inte ens en lagstiftning som möjliggjorde i att du ens kunde liksom visitera eller kontrollera på något sätt överhuvudtaget. Men det som är det grymmaste, det är tjejernas perspektiv. Och omvärldens naivitet kopplat till tjejerna. Många av de här tjejerna hade ju bilden av att det här ansiktet, det kan ju lura vem som helst. Och det är liksom en ganska strategisk liksom del i det, i tjejerna. Situationen är ju ännu värre nu. Vi har skolor där rektorerna i vissa områden säger så här, vi har inte problem med killarna. Vi har problem med de kriminella tjejerna i grupperingarna. Och de har ju ökat liksom ganska lavinartat. Men det finns ju olika delar. Alltså tjejer med extremt våldskapital. Det är bara att vi inte kan liksom förstå det. För vi har en, vi brukar kalla det för den rosa lagboken. Att vi tillämpar tjejer som om de inte kan begå brott, inte vill begå brott, inte kapabla till att begå liksom enorma våldshandlingar. Och det tycker jag är en snedvriden bild, och skärper vi inte till oss, då kommer utökningen av tjejerna som värvas in öka ännu mer. Men vi ser också andra inslag. Vi har flera fall nu där, det jag säger, den kriminella grupperingen är jättesmart. För där vi punktmarkerar, då ändrar de sin strategi. Nu när polisen har punktmarkering på grabbar som har anmärkningar eller grabbar som är under kontroll av socialtjänsten, då ger de nya uppdrag till sina rekryteringsgrupper att rekrytera personer som inte är bevakade, inte från visitationsområden och som inte uppfyller de klassiska kriterierna kring vad man är. Och vi ser nu, alltså i Ystad hade vi 2 stycken tjejer. Vi har lite här runt omkring i Malmö, men också i så här små kommuner runt omkring, ser vi hur plötsligt hur namn som Frida, Lovisa dyker upp. Och polisen blir ju ganska förvånade, för de här personerna, de här tjejerna, de kommer från medelklassfamiljer, har mamma och pappa som jobbar, en bra ekonomi. Men då tänker man, vad är deras svaghet som den kriminella grupperingen använder? Och hur hittar de dem? Och då måste de ju hitta sårbarheten. Och sårbarheten hos de här tjejerna, det är att killar i 15-16 års åldern får i uppdrag att kolla bland sina köpare. Vilka köpare alltså har kommit till en del att de köper väldigt mycket, men när de varannan gång eller var tredje gång säger att jag inte har råd att betala, kan jag krita. Vilket innebär att de får sina droger och så kan de komma tillbaka senare. Och när de har identifierat de tjejerna, då är det jättelätt att använda dem, för då har man identifierat sårbarheten i det. Och vi ser ju hur de här tjejerna nu lockas in ganska strategiskt. Och varför jag säger det är att när vi analyserar gängkriminaliteten, då måste vi tänka att nu när de flyttar fokus, vem är den nya målgruppen? Jag såg det ganska tydligt i boken. Mitt under en intervju så är det en gängledare som är från en kommun som man kan kalla från landsbygden. Och mitt under intervjun så säger han till mig så här, alltså, vet du hur svenska pensionärer har det i Sverige? Och jag bara sitter där och så tänker jag så här, okej, nu ska en gängkriminell lära mig om hur svenska pensionärer har det i Sverige. Och sen säger han så här, tänk dig, alltså svenska pensionärer som har byggt upp det här landet, det här, allting vad vi har. Tänk dig att de har en sån situation att ibland har de inte tillräckligt med pengar i slutet av månaden. Och jag har ju självklart en frustration när han beskriver det. Men när de väl pratar, då gäller det att vara tyst. För då innebär det att de ska komma till en slutsats. Och sen på slutet så säger han så här, vet du, vi använder en svensk pensionär. Vi stärsar, alltså vi lagrar vårt narkotika där. Och polisen, de kommer aldrig hitta dit. Och det är en win-win-situation, för han får också några tusenlappar av oss. Och det här, det är ju liksom den delen när visitationszonerna kommer, när hemlig tvångsavlyssning kommer, när punktmarkeringarna och bevakningarna på ett helt annat sätt, då kommer det komma fram nya metoder. Det kommer komma nya grupperingar och här kommer vi, eller vi ser det redan nu, men det kommer utöka på ett helt annat sätt kring vem det är som är involverad i detta. Och en varningens finger är egentligen de tjejer i förorten som vi behöver fundera kring. De tjejer som kanske lever i en familj där de inte får ha sex. De får inte vara lättklädda. De får inte ha pojkvän. De får absolut liksom inte leva utanför normen. Om de tjejer, vilket vi har sett nu några fall på, att de tjejerna hamnar på någon filmupptagning, så används det här som strategisk utpressning till att få tjejerna till att göra nästan vad som helst. Och den är liksom väldigt, väldigt skrämmande. Så vi har en tjejgrupp som är både benägna att begå enorma brott, som är högst delaktig och väldigt strategisk. Jag brukar säga att tjejerna är ju smartare än killarna i de kriminella grupperingarna. Jag är bara rädd när de tar över stora grupperingar. För då kommer polisen ha en större match i det. Men det finns också de tjejer som utnyttjas, och riskzonen är både unga tjejer med ett missbruk som kommer från vanliga medelklassfamiljer, men också unga tjejer som har en hederskontext och som lyckas få en hållhake på sig. För de tjejerna, de vågar ju aldrig gå till sina föräldrar och berätta om att de är med på någon sexvideo, lättklädd eller gör någonting. För den risken tar de inte, och istället så tar de risken att begå brott hos kriminella grupperingar.
Evin, jag tänkte att det var dags att släppa in lite frågor. Är det någon som är... Har vi en till mikrofon? Ja, där. Det ligger en där. Okej. Okay. Ska vi se. Är det någon som vill ha någon reflektion eller någon fråga till Evin? Mohammed? Eller ska... Ja, det är ni som ska ta den nu.
Annars hör jag.
Men det är Mohammed här som ställer frågan på teckenspråk.
Ja, en fråga från Mohammed. Först och främst så funderar jag på det här jag tänker på att regeringen vill ha in militären involverad när det gäller narkotikan. Och jag tänker att en sån konflikt hade inte varit bra. Så det är det jag tänker på.
Så jag tror att vi behöver fundera kring så här, vad det är vi gör och vilka insatser vi faktiskt ser. Och jag tror att det är viktigt att göra en analys utifrån en internationell kontext när man pratar om de frågorna. Jag vill bara säga att när det kommer till militären så är det självklart inte, det krävs väldigt mycket ens att rent grundlagsmässigt kunna tvinga in i dem. Men det jag tycker är mer relevant, som jag tror att vi behöver prata om, det är diskussionen om hårdare straff i det. Vi ska veta att det finns ett straff som verkställs av de kriminella grupperingarna som en demokrati aldrig kommer kunna genomföra. När man pratar om att man beställer ett mord för 100 eller 200 000 kronor, så är det de facto att man faktiskt beställer en dödsstraff. Det är att det är en kriminell gruppering som bestämmer sig för att straffa ut någon, dels för att ta ut en konkurrent eller straffa på ett annorlunda sätt, och de betalar för att, alltså, det dödsstraffet ska verkställas. Och dagens unga personer vet att de kriminella grupperingarna verkställer dödsstraff. Alltså 62 skjutningar är egentligen 62 stycken beställda dödsstraff, men med betalning. Och trots det så har vi nya personer som rekryteras in hela tiden. Så om inte ens dödsstraff från dem själva, med personer som har kännedom i området, om inte ens det avskräcker dem, vad ska då avskräcka? Och det här tror jag är en viktig liksom analys i den kommande delen att verkligen fundera kring.
Tack. Har vi någon mer fråga?
Tack, jätteintressant. Jag har inte läst boken, men när jag lyssnar på dig så tänker jag på den debatten om en annan köplag, sexköplag och kriminalisera och hela det. Finns det någon liknelse? Jag tänker som jurist, liksom, hur kriminaliserar vi den som köper, den som skapar kriminalitet? Alltså, vad kan vi göra mer? Liksom, och, ja.
Jag hade ju faktiskt drivit den här frågan. Det är ju självklart att en hel del människor har ett missbruk. Men samma problematik är det med sexmissbruket. Som liksom missbruket av droger. Så att jag tycker att det finns liksom kopplingar till det. Nu ska man ju liksom inte drabba de som är värst drabbat av det. Liksom som är i en extremt liksom missbruk. Att man liksom, där är det vård som behövs. Men vi har en stor gruppering i samhället. Där man måste förstå och likställa. Alltså narkotikaköpet av barn som faktiskt köpet av sex av barn. Jag tycker det är, för mig är det en väldigt, väldigt stark likelse. Och vi diskuterar inte den frågan. Och det finns nog liksom olika anledningar. För när man kollar i stora utredningar som man har haft. Så ska man inse att köpet av narkotika, det dominerar liksom hela samhället. Det finns liksom överallt där politiken också faktiskt har svårt för att diskutera den. Jag tycker ju att, nu tycker jag socialdemokratin och några andra också har tagit det. Men frågan om att fängelsestraff för köpet av narkotika av barn, det tycker jag är en väldigt liksom tydlig signal. För lagstiftning handlar ju också om en samhällsförändring och ett beteendeförändring som vi också vill ha. Men jag tycker inte den lyfts upp på samma sätt. Jag tycker inte det.
Var det där? Du var först, va?
Ja, jag tror det. Jag vet inte, det gäller inte barn det här egentligen. Men jag tänker på, det finns ju rätt starka krafter igång för att legalisera liksom lättare narkotika. Alltså typ cannabis och så. Mm. Är det en väg som skulle slå undan delar av den här rekryteringen? Eller som går direkt på tyngre grejer då? Eller vad tror du?
Jag är som sagt ingen forskare. Jag är en vanlig enkel advokat som liksom gjorde den här boken. Men jag har ändå bott i både Holland och jag har bott i Belgien i perioder. Och jag tycker att det är viktigt att liksom analysera det. I Holland, om vi ska ta det som ett tydligt exempel, då har du legalisering av cannabisen. Men Holland har ju kommit liksom till en situation som kanske inte är lika många mord, men en helt annan fruktan på rättsväsendet. Vi har än så länge i Sverige inte haft någon dödsskjutning mot en journalist, mot en åklagare, mot en domare. Men vi har det i Holland. Och vi hade ju också ungdomar från Holland som försökte med ett mordförsök på Belgiens justitieminister. Och anledningen till det är ju inte cannabisen, det är ju kokainet. Och jag brukar alltid säga till de som liksom är förespråkare för legalisering, så brukar jag säga så här, men vi ser ju också i halterna i avloppsvattnet vad det är för drog som faktiskt ökar. Kokainet är en sån som verkligen ökar i det. Och jag brukar säga så här, men vad ska du göra? Ska du legalisera kokainet, heroinet, amfetaminet? Vad är det liksom du ska göra på det? Man må kanske slå ut en liten del av den, men den svarta marknaden kommer fortfarande vara. Och de unga killarna, då kommer de ju vända sig mot de andra substanserna. Jag tror inte att det är en lösning i det. Och jag tycker ändå att Holland är liksom ett sånt tydligt exempel i det. Då måste man legalisera bredare liksom bredare substanser än bara cannabisen. Och jag skulle inte vilja ha ett samhälle där vi kommer till att vi har legaliserat kokainet eller amfetaminet eller heroinet för den delen.
Nej, det är väl cannabisen som är mest uppe på. Tack.
Det är ju ingen nyhet med kriminella gäng. Nej. Utan det har ju funnits ganska många år. MC-gängen var ju på tapeten under ett antal år. De här gamla gängen, finns de kvar någonstans i bakgrunden, eller de har släppt narkotikan och gått över till annan typ av kriminalitet? För jag tror ju inte att de har blivit hederliga människor och har vanliga arbeten och de kan inte vara insydda alla.
Nej, men de finns på olika sätt. Jag ska ju säga så här, när jag hanterade så här för 3 år sedan när jag hade morden och mordförsöken i Linköping. Då när jag stod där i rättssalen, vi hade ju säkerhetsskydd med insatsstyrkan. Då var ju grupperingen som hade beställt morden, det var ju HA, alltså Hells Angels. Så att man ska komma ihåg att de grupperingarna finns. Det är bara att deras rekryteringsbas ser inte ut som förr i tiden. Deras rekryteringsbas är ju också när de ska stärka sig, till exempelvis i Skäggetorp. Då tar de ju unga killarna från förorten. Så att strukturerna finns kvar. Det som har ändrats, det är att de här grupperingarna hade jag vet inte om man ska säga det så, men de hade en viss typ av etiska koder mitt i allt de våldsbrott som de begick. De hade liksom någonstans att gränsen för hur man ger sig på barn och kvinnor och familj var ju liksom begränsad jämfört med hur det är nu. Nu är det ju snarare så att du har en del ledare, låt säga så här, de som styrde Rinkeby under ganska lång tid. De yngre personerna, de såg ju till att de inte ens kunde befinna sig i Rinkeby. Och det är våldskapital som den yngre liksom delarna i åldrarna 17, 18, 19, 20, 21. Det de använder mot de äldre ledarna, det är ju att de tar ju bort deras makt eftersom de är gränslösa i liksom våldet. Alltså en kriminell ledare, han hade liksom ingen val och då hade han ändå liksom befunnit sig 15 år i Rinkeby. Men de yngre med dödspatrullen och vissa andra grupperingar, de lyckades få bort honom med just rädslan på att både avrätta honom och personer runt omkring i hans familj. Så att de finns, men den yngre delen har faktiskt tagit över på ett helt annat sätt.
Malik, varsågod.
Ja, jag hade en fråga. Jag tänker liksom, Evin, vi pratar alltid om symptom och sådana saker. Liksom, vi pratar aldrig liksom om orsakerna, liksom kriminalitet. Men vad är ditt, jag tänker om du vill skicka med någonting till framförallt till lokala politikerna här i Malmö. Vad är ditt tips, tänker du, kring att det här behöver ni faktiskt fundera på? Mm. Hur tänker ni kring de frågorna? För vi skrapar alltid lite på ytan, men vi satsar inte tillräckligt, för vi pratar alltid om satsningar. Men jag tänker bara lite på det. Sen hade du en fråga också här.
Alltså, jag skulle nog ta upp det som jag också tycker att vi pratar alldeles för lite om. Det är barn med missbruk. Alltså, nästan uteslutande av alla de här unga killarna som jag intervjuar. De har ju ganska tidigt sedan barnsben haft ett missbruk. Och barn med ett missbruk liksom, som uppfostras i den här miljön, de tappar ju liksom all kontroll av att kontrollera sig själva. Och deras missbruk är också det som gör att de är kapabla till att faktiskt kunna mörda på nära avstånd när de får uppdraget i att de ska skjuta liksom, mot familjer. Så jag tror att vi måste ta upp alltså, barn och ungdomars missbruk eftersom det är en strategisk rekryteringsbas kopplat till det. Men sen tror jag också så här, vem är det som har öppet 24/7 levererar jobbgaranti? Vem är det? Från myndighet till företag. Vi ska vara ärliga och säga att de som är har öppet dygnet runt, ger jobbgaranti och där du får betalning med väldigt kort varsel och släpper in dig. Det är ju faktiskt Narkotikabemanning AB och de kriminella grupperingarna. De är jätteeffektiva. Och jag sa ju det där att när jag är ute på skolorna så säger de, alltså många barn uttrycker att de liksom behöver jobb. Och jag tror så här, vi kommer inte kunna hantera den här frågan om vi inte systematiskt ändrar liksom grunden. Och det är någon fråga som jag verkligen tror att vi behöver jobba med. Vi har barn och ungdomar som växer upp i våra förorter som definierar sig, men det här är invandrarskolan och på svenska skolan ser det ut på det här sättet. Vi har barn och ungdomar som växer upp med att de inte liksom träffar en enda, om man ska använda sådana termer, etniska svenskar, har inte en enda koppling till arbetsmarknaden. Så att vi har problem med grundstrukturer i det här landet. Och jag tror att man måste ändra den delen. Men jag skulle ändra den första delen. Jag skulle säga, hade jag styrt överhuvudtaget i någon kommun så hade jag aldrig tillåtit att det finns barn i olika kommuner som inte kan betala medlemsavgiften till fritidsaktiviteter. Alltså en ganska stor del liksom handlar om de där basala grejerna. Och barn som inte kan få det basala tillgodosedd, de kommer söka det basala från något annat ställe. Så det är liksom några, dels kolla på missbruket bland barn och ungdomar, men också hantera kring hur du får en helt annan etablering där barn och ungdomar ganska tidigt kan känna liksom framtidstro. Men identifiera också gruppen som inte har klarat av gymnasiet, inte kommer ut i arbete. Alltså de här barnen i åldrarna 16, ibland upp till 21 år. Där har du den kritiska massan. Sen är ju frågor som, alltså skolorna och rektorerna ser att deras största utmaning kring varför de tappar greppet av barnen även i skolan, det är ju man upptäcker olika funktionsnedsättningar med olika diagnoser. Men det kan ju ta sex, alltså i bästa fall ta det 6 månader. Ibland 9 månader, men det tar ju ännu längre. Och då får ni tänka er, en unge som går på högstadiet som lockas av det där, som lockas och dras av de kriminella grupperingarna. På 6 månader går du ju faktiskt idag från att inte ha varit med i ett kriminellt gäng till att faktiskt vara kapabel till att avrätta någon. Och någonstans måste vi ta bort den här långa tidsramarna på det. För annars kommer vi inte kunna styra utav det. Så det är liksom några grejer. Men jag hade förbjudit helt i att det inte kan finnas ett barn som får känslan av att den inte kan gå på en fritidsaktivitet för att den inte kan betala en medlemsavgift. Jag vet inte hur det ser ut här, men i Stockholm terminsavgiften för en unge att spela fotboll ligger på 1500 kronor. Alltså det är något fel. Det är, fotboll ska liksom vara grunddelen där väldigt många av de här lockas till. Men det kostar liksom sådana summor. Och då har vi inte räknat på skorna, kläderna, träning, alltså allt det där.
Nu har jag först du här och sen Lasse och sen dig. Och sen så kommer vi släppa upp Sedat. Så lite korta frågor och lite korta svar nu. Så.
Yes, jag ska försöka hålla mig kort. Jag bara tänkte på... du har ju en erfarenhet av politik, men har lämnat det. Och sen undrar jag lite hur du tänker kring... Vi har massa forskning som finns tillgänglig för allmänheten. Det pratas hela tiden om varför eller vad som behövs för att komma till bukt med både gängkriminalitet men också att barn rekryteras in i det eller faller offer för kriminaliteten. Vad tänker du är anledningen till att politiker inte lyssnar på forskning och går emot? Det finns liksom ingenting som säger att hårdare straff hjälper. Nej. Vad tänker du, vad är dina tankar om det?
Ja, men jag tror att det handlar om dels att man ibland inte är kapabel till att liksom analysera den. Jag skulle säga så här, till och med socialdemokratin tycker jag var ganska sen på analyserna. Trots att de har styrt i många kommuner och det finns en kompetens på lokal nivå så har man inte tagit tillvara på den kompetensen på nationell nivå. Jag brukar säga att det finns ett glapp mellan verkligheten, mellan lokalpolitiken och liksom den nationella delen. Många av grejerna som lyfts upp, det har ju kommunpolitiker runt om liksom på olika ställen som även här i Malmö lyft upp. Och jag har ändå följt debatten liksom ett bra tag. Så jag tycker det finns en brist i att den nationella politiken inte förstår lokalpolitiken. Och jag tror att den gör det av strategiska skäl. Den nationella politiken, den tänker ju på hur den ska vinna röster bland de breda massorna. Den lokala delen, den kan ju inte ducka under en fråga. Den träffar ju sina invånare hela tiden. Och jag tror att här finns liksom en brist. Men sen ska man veta, det finns frågor som forskning visar att vi behöver ta tag i. Men som politiker aldrig kommer röra vid. Inget parti, för du vinner inga val på den. En fråga. Vi kommer nu ha flera tusen unga killar och en del tjejer som kommer dömas efter Encrochat. Många liksom sitter inne. Vi har över 2000 utdömda fängelseår bara tills jag liksom publicerade min bok för ett år och några månader sedan. Alla de här killarna kommer komma ut. Vad är det de kommer ut till? Som advokat så vet jag ju att de kommer ut till att de har en påse från kriminalvården i handen. De kommer ut från anstalten. Vi har ingenstans där de har inget boende att komma ut till. Ganska få har något jobb att komma överhuvudtaget till. Den som möts upp är oftast grabbarna och så går de tillbaka till samma område, samma problematik med samma, liksom, om inte en mer ekonomiska svårighet. Många av dem som är narkotikarelaterade, de har fått säkert en utredning och har säkert en skuld på 100-150 000 som de ska betala när de kommer ut dit. Vem tar tag i den grejen? Alltså återfall i den är den viktigaste delen och det är enorma pengar från skattebetalarnas pengar. Vilken politiker, vilket politiskt parti skulle ens våga lyfta den frågan idag? Ingen. Så det är det jag säger. Så här, vi har ju tyvärr fått en politik som baseras ibland på... Men jag har också suttit i det. Jag har ändå varit chef för Socialdemokraterna Dalarna och suttit i fokusgrupper. Jag vet att det finns frågor som man inte kan lyfta och frågor som man kan lyfta. Och det är inte för att man egentligen menar något illa utan så ser systemet ut. Utan makten kan du inte styra och kan du inte förändra. Och jag tror någonstans att där så tror jag faktiskt att man tappar sig själv.
Jag vill Lasse var det, tror jag, va? Eller? Okay.
Ja, jag har mer en fundering som jag har haft sen du skrev eller släppte den här boken. Alla de här som du intervjuar, det är ju unga som är med i de här kriminella kretsarna. Och någonstans har de ju ändå gått med på att du ska visa den här verkligheten. Men vad är deras agenda med att gå med på dina intervjuer? Alltså vad är målet med att de sitter och berättar? Jag menar, det måste ändå finnas en anledning till att de sitter och berättar sånt här. För de vet ju att det kommer komma ut.
Ja, alltså det man ska veta är att jag har ju behövt ta bort en hel del intervjuer som jag inte tyckte har liksom varit seriösa eller inte, som inte har hållit måttet. Men till de här som har kommit till det, då har jag ju intervjuat dem så pass länge. Och jag har haft mellanhänder. Och du vet, någonstans finns det ju också bland även de här. Så här, det är ingen som jag har intervjuat som på ärlighet har glorifierat något av det här livet. Och många av dem vill ju ut från den här verkligheten. Det är bara att de liksom lever i ett liv där de också sedan barnsben har fått lära sig. Det kan inte bli någonting av sådana som dig. Och vi ser också i de som hoppar av. Det är inte så att de som hoppar av får det enkelt. De kan hoppa av, men de hoppar av till en tomhet liksom i saker och ting. Det är ganska, utöver kommunen så är det ganska få andra som faktiskt vill anställa människor med belastningsregister. Så jag tror också när de förstod att jag vill inte sätta dit dem. Och jag har ju ändrat alla förutom ens namn. Roy Risk är den enda som står med sitt namn. Så de har aldrig behövt, utöver att dela med sig och förstått att jag inte sätter dit dem, så har ju inte de offrat någonting. Men deras agenda... Jag tror att de, i de första intervjuerna, och det ser man i anteckningarna och inspelningarna, då håller de en helt annan fasad. Men efter antalet gånger så river de ner det också. Många har ju så beskrivit att det har känts som att sitta hos en psykolog, fast de aldrig liksom har varit där. Men jag tror också det är traumatiska grejer som de går igenom under den här tiden. Men jag vet inte vad deras syfte är, för att ingen har ju blivit känd av min bok.
Det var ju en fråga innan de gamla gängen mot de nya gängen. Va? Jag vet, alltså de gamla MC-gängen, de smugglade en knark mellan Danmark och Sverige i Toblerone. Men det var ju hasch de smugglade och tjänade pengar på den tiden. Va? Och sen hade de ju indrivningsverksamhet. Och den indrivningsverksamheten legaliserar man genom att starta inkassobolag. Och de mest respekterade inkassobolagen idag är gamla MC-gäng. Som är legaliserade... Tjuvar tycker jag i och för sig, men det, ja. Och det pratar vi inte om.
Vill du kommentera?
Nej, jag har faktiskt ingen kommentar till det.
Mer en upplysning. Tack så jättemycket för alla bra frågor. Jag tänker så här, nu ska vi bjuda upp Sedat. Sedat är kommunalråd i Malmö stad med ansvar för sociala frågor. Men jag tänker, nu har vi suttit ganska länge. Ska inte alla bara ställa sig upp? Skaka lite på axlarna och benen och så här. Så vi inte somnar.
Speciellt när politiken kommer in i bilden.
Ja, precis. Nu blir det tufft. Så. Okej. Välkommen, Sida.
Jag kan bara säga att när jag pratar så försöker jag verkligen hålla mig för att inte gå in i det klassiska liksom, politikersvaren. För jag var så drillad och bra för det för några år sedan. Men jag försöker faktiskt lämna det språkbruket. Märker du det av det?
Inga kommentarer.
Jag kan också säga att jag också är där nu när jag är här på ABF och har en annan roll. Att jag jobbar också mycket på att få bort det. Men välkommen, Sedat.
Tack så
jag tänkte,
mycket.
Du jobbar i Malmö. Här lever var fjärde barn, enligt Rädda Barnens senaste undersökning, i barnfattigdom. Vi har liksom haft, kan man ändå säga så här, en lång resa med skjutningar, sprängningar, våldsdåd. Och där vi skrek till Stockholm med lösningar, men inte förrän det kom till Stockholm upplevde vi att de lyssnade på vad vi sa. Vill du berätta lite grann om den resan som Malmö har gjort och vad du tycker att du har tagit med dig för erfarenhet av vad som faktiskt har funkat?
Alltså jag kan börja så här, jag har ju en bakgrund i att jag har vuxit upp i ett område som Rosengård och vi kom hit som flyktingar från före detta Jugoslavien och min pappa var arbetslös i 10-12 år. Mamman fick aldrig ett arbete för att hon var sjukskriven och många pratar ju bara om de här ekonomiska konsekvenserna av att vara arbetslös, men det är ju så mycket mer. Konflikterna som uppstod i våra familjer, liksom, bråken mellan min mamma och pappa, att se dem, se det självförtroende han hade, för att du vet, man har, precis som du sa, idén om att vi ska komma till Sverige och få ett bättre liv. Men det blev aldrig riktigt så för min del också, och precis som väldigt många andra. Så därför har ju det präglat väldigt mycket liksom, av mitt politiska engagemang, där jag tyckte att få ett eget arbete är så otroligt viktigt. Min farsas första jobb, riktiga jobb i Sverige, var när jag fick ett fotbollskontrakt med Mabi, heter de nu för tiden, efter Rosengård, till och med också efter Rosengård. Och då sa de att du får ett kontrakt, det ingår ett jobb där och så får du träningspremier och matchpremier. Jag sa, ge jobbet till min pappa. Jag tar gärna matchpremierna. Och det var hans riktiga första jobb. Och det var där jag upplevde liksom att det var vändningen för mig och min familj. Så, och jag blev ordförande 2017 i samband med att vi tog bort stadsdelarna i Malmö för arbetsmarknads... Ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden då också. Och helt ärligt, i efterhand så visste jag inte ens vad jag gav mig in på, helt ärligt. Sveriges största socialnämnd, 2600 anställda, över 4 miljarder i budget. Arbetsmarknadsfrågor, hemlöshetsfrågor, individ och familj, missbruk, våld i nära relationer, hedersfrågor och extremism. Men jag tycker alla de här frågorna är viktiga. Men det viktigaste var det där med att få en egen försörjning. Så vi gjorde ju väldigt mycket för att... Jag har fått kritik för det. För att man tycker att det kanske inte var rätt sätt att göra det på. Men jag tyckte ändå att... man tyckte synd om människor. Alltså de kom hit från andra länder. Det fanns en kultur där man tyckte synd om människor. Så jag sa så här att fast vi kan inte tycka synd om människor. Ja, vi måste ställa krav på de här människorna. Men samtidigt så måste vi också möta upp med insatser för att stödja dem och rusta dem till att få en egen försörjning. Då har vi varit uppe i som mest i 10 200 hushåll. Just nu är vi nere på 6 400 hushåll när det gäller ekonomiskt bistånd i staden. 2017 när vi började med den nya organisationen så hade vi ungefär 65 skjutningar. Och då var ju idén om att nu måste vi få ner våldet, det akuta våldet, skjutningarna, det dödliga våldet. Och det var i samband med det som vi fick möjlighet att starta Sluta skjutprojektet tillsammans med polisen, kriminalvården och andra aktörer, civilsektorn bland annat som vi samarbetade med. Från det att vi startade det samarbetet så har vi gått från ungefär 65 skjutningar till ungefär 29-30 skjutningar. Det är mer än hälften av dem. Vi hade ungefär 60 sprängningar i staden 2018. Idag ligger den på 7 stycken 8 just nu innan året är slut. Och med det sagt så är vi inte hemma där. För att problemet är att trots att vi har jobbat på ena änden med att få tag i kriminella med polisen så har vi gjort allt för lite, känner jag, liksom, kring den andra änden. Det vill säga att jobba i ett tidigt stadium med barn och unga. Och det är där vi är i den processen, tänker jag mig, att börja jobba i ett tidigare stadie. Så lite kort, lite kring den frågan. För jag tänker, den spänner ju väldigt brett, den frågan. Men jag tänker att jag tar de här tre viktigaste.
Jag tänker att alla här inne kanske inte känner till Sluta skjut som är en metod då, som Malmö stad har jobbat med under de här åren som du nämner. Kan du säga lite kort så här, vad går det ut på?
Kort så går det ut på att ett, man gör en kartläggning på de våldsdrivande i staden. Och det var ungefär 200 som vi hade på vår lista i Malmö. Och det var polisen som gjorde den till oss. Det är polisen, kriminalvården, staden och civilsektorn då, som samarbetar tillsammans i det här projektet. Och budskapet är, vi vill inte att du ska dö, vi vill inte att du ska döda någon annan. Och då är alternativet antingen så tar du ut den utsträckta handen från samhället och den hjälp vi erbjuder. Och de får ett telefonnummer till socialtjänsten så att de direkt kan komma i kontakt med vår avhopparverksamhet. Men om du inte gör det, så kommer vi gå mot dig och alla du umgås med. Vi har pratat väldigt mycket om gäng. Fast vi använder väldigt ofta i Malmö kriminella grupperingar. För att lojaliteten är inte som i de gamla gängen att jag är Hells Angels for life. Här är det så att denna veckan så är du lojal mot ena grupperingen. Sen får du pengar nästa vecka till att mörda någon annan som du har kallat bror hela livet. Och helt plötsligt så är du, har lojaliteten försvunnit. Så det finns ingen lojalitet bland de här grupperingarna. Och där har de som talar då, då är polischefen, det är jag som kommunalråd för arbetsmarknads- och socialnämnden, åklagaren. Och så har vi en imam, en präst. Och så har vi en mamma som har förlorat sin son, bland annat, som berättar utifrån sina perspektiv då, hur hon känner av att förlora en son. Och det har varit ingången i det. Och det har ju skojat väldigt mycket kring Sluta skjut att vi efter mötet bjuder på pizza. Fast vet ni vad? Det är en av de mest fantastiska delarna av själva Sluta skjut. För att efter mötet så får vi sitta där och prata med de här ungdomarna liksom öga mot öga. Och Och en sista sak kring sluta skjut. Gå inte på skrönan om att det är invandringen och flyktingar som har kommit hit och skjuter. De som skjuter är barn och unga som har vuxit upp i vårt land och i vår stad som vi har misslyckats med att ta hand om. För att de är födda och uppväxta. 9 av 10 av de här grabbarna är födda och uppväxta i Malmö. Det är inte så att det är en syrier som har kommit hit eller en afghansk ensamkommande barn som har kommit och skjutit i vår stad. Utan det är oftast att vi har misslyckats. Så det är väl kort lite kring sluta skjutprojektet. Och jag är otroligt glad kring det samarbetet. Jag sa civilsektorn, jag vill bara säga en sak till. Civilsektorn är där som publik. Så när vi pratar till de här ungdomarna, de står framför oss på det här mötet, call-in kallas det. Och så står vi och pratar och har ett budskap till dem. Det här med att ta den utsträckta handen och ta hjälpen. Så står civilsektorn bakom i publiken. För tanken är att budskapet är att hela samhället är här. Och vill hjälpa dig. Och snälla ta hjälpen. Och det är ett av de grejerna som säger. Snälla ta den hjälp som erbjuds. Vi är tillgängliga. Du får ett telefonnummer direkt till en person. Och väldigt ofta så är det väldigt gripande. Särskilt delen kring mamman som har förlorat sin son och som visar upp gravplatsen på sin son där hon sitter på en stol nästan varje dag och tänker på att det borde vara jag som är begraven och inte min son.
Evin, vad tänker du? Har du hört om det här arbetet innan?
Ja, jag har hört det. Jag har också följt Malmö sluta skjut ganska länge och varit med när Örebro har tillämpat det, men också på några andra ställen. Jag tror att det är jätteviktigt i att göra det, och jag tror att det är ytterst nödvändigt att visa på en alternativ väg, annars kör man hårdare. Det som jag tror är problemet. Projektet är jättebra och det ger också liksom resultat och effekt. Problemet är ju bara att du räddar några och sen rekryteras det nya in. Och det är den delen, så det här är ett fantastiskt projekt. Jag tycker det är synd när en del liksom pratar ner det, för att de förstår inte hur svårt det är att nå de här ungdomarna. Men vi har ju fortfarande, för varje person som hoppar av har vi en till som rekryteras in ny. Och då får vi aldrig klart, liksom, vi sluter inte den här cirkeln i det.
Och jag håller med dig, och det är därför vi har satt igång. Jag sa det att mellan 2018 och fram till 2021 och fortfarande egentligen så har vi jobbat med att få stopp på det dödliga våldet. Nu försöker vi få in kulturen i att nu behöver vi svänga och börja jobba mycket tidigare. Och det är där fler familjecentraler är viktiga. Det är där det trygga barnet-satsningen som är evidensbaserad metod från Socialstyrelsen kring att börja jobba i ett tidigt stadie med barn och unga. Det är där det är viktigt med att se till så att vi fångar upp dem i ett tidigt stadie. Men det här är ju en lång process. Absolut. Väldigt ofta inom politiken så vill man ha snabba metoder. Och en sak som jag tycker att vi borde göra och fortsätta göra det här arbetet, men det jag är orolig över, är att inom den nationella politiken så pratar man fortfarande inte om de här frågorna på det sätt som det borde göras. Och det är där jag känner att när man lägger 80 miljoner på brottsförebyggande arbete som ska fördelas till hela landet, och så kan vi i Malmö kan kanske lägga en del pengar på det, vi har musklerna. Men vad gör alla andra kommuner som inte har de musklerna att göra det? Då kan vi inte överlämna det till de enskilda kommunerna att klara det här uppdraget själva. Så det behöver vi vara självkritiska också. Det handlar kanske om de borgerliga tiderpartierna just nu, men den självkritiken måste vi också anamma och föra in det i vårt parti så att vi blir bättre i de här frågorna i ett tidigare stadie.
Jag tänker att man pratar ganska lite om skolsystemet och vad det gör med våra barn i den här debatten. Har ni några tankar kring det?
Men alltså, just nu är ju frågan om att skolan är en jätteviktig del i det förebyggande arbetet. Vi har liksom en historisk utveckling där vi inte har sett så här många barn rekryteras in. Jag kan ju säga att jag har ju varit på så många skolor. Jag har inte sett någon skola i de här eftersatta områden eller vad man nu väljer att definiera dem som, där det är satsningar på den skolan. Och då ska man veta att när jag försöker analysera rektorernas tid och ledningens tid, så är en viktig del av deras arbete handlar om kartläggningen. Det handlar om att lärare och rektorer arbetar på ett sådant sätt där de till och med identifierar, okej, börjar han ha nya kläder? Börjar han umgås med nya? De lägger ner enorma resurser liksom på det, men de har inte fått pengar för att jobba med detta. Och den där delen, den stämmer inte överens om vad man säger liksom på på den nationella delen. Här och nu 2023 så borde man ju haft att det inte ska vara en enda skola i de här särskilt utsatta områden som faktiskt drar ner pengarna. Men alla måste spara just nu. Och då kan man inte säga att man faktiskt gör den här satsningen. Och det tror jag vi måste vara ärliga med oss själva liksom att säga. Och då spelar det ingen roll ifall det är ett borgerligt styre eller ett socialdemokratiskt styre. För runt om i våra kommuner ser det faktiskt likadant ut på alla tänkbara sätt. Så det jag menar är vad man säger på nationell nivå, det slår faktiskt inte på lokal nivå. Och det tycker jag skolan, så här, när man skär ner, då tar man ju bort de alla vuxna utöver lärarna. Vem ska då hantera det förebyggande arbetet? Det är inte så att en lärare som sitter 45 minuter, 15 minuter paus, 45 minuter, 15 minuter paus ska hantera det förebyggande arbetet på det sättet. Och det ska vi veta, gängkriminaliteten finns inne på våra skolor. Jag var i Kalmar, alltså långt härifrån, och då säger en rektor så hon säger så här, men jag har utmaningen att vi ser ju att det är två killar som håller på, vi får information av elever att det håller på att ske en del försäljning här och där, och säger så här, vi ringer till kommunpolisen kommer, men då enligt regelverket måste det vara två poliser för att du ska kunna visitera. Och helt plötsligt säger han, då går den där polisen iväg, det kommer inte en annan polis, och puff, så är bevisningen borta. Så att vi måste hitta nya sätt för att kunna jobba kring de här frågorna och förstå att skolan också är en brottsplats. En rekryteringsbas just nu. Du vet, vi har lärare som undervisar i årskurs 4, 5 och 6 när de har en F, alltså 1-9 skola, som säger att det är folk i årskurs 7 och 8 som rekryterar barn i årskurs 4, 5 och 3 just nu. Och det där måste vi hantera. Alltså skolan måste analyseras utifrån ett helt annat sätt. Kring också hur man skyddar de yngsta barnen från de som faktiskt rekryterar just nu på våra skolor.
Och när det gäller staden så försöker vi ju fortsätta utveckla SSPF, de samarbetena som vi har. Men vi behöver fortsätta. Så skola, socialtjänst, polis och fritids. Och där försöker vi bygga upp de här teamen som finns i respektive skola. De finns på ett visst antal skolor i Malmö, men absolut långt ifrån alla skolor som det behövs. Och här har vi en ambition att fortsätta göra det arbetet. Går det tillräckligt snabbt? Det kanske det inte gör, men vi måste göra det arbetet. Och jag tänker att det är ett långsiktigt arbete. En annan sak är ju att vi också fortsatt utveckla vår egna verksamhet i egen regi. Flexet och lyftet är ju också som fångar upp ungdomar från en viss ålder till 29, jag kommer inte ihåg exakt ålder. Där vi försöker fånga upp dem, ge dem stöd. Både ungdomarna men också föräldrarna. Men en viktig sak som jag tycker liksom att vi måste fortsätta jobba med, det är det där med egenförsörjningen. Jag nämnde det också till dig, det här med sommarpraktiken. Att vi denna sommaren hade ungefär 3500-600, kommer inte ihåg exakt siffra, på ungdomar som fick en sommarpraktik. Det är allt för lite. Alla ungdomar som söker egentligen de här sommarpraktikjobben borde kunna erbjudas de här. Sen har vi haft en arbetsmarknad som har gjort att många har sökt egna arbeten också. Men vi måste fortsätta göra det, för att många barn och unga har inte just de här föräldrarna som har nätverken som kan se till så att de kan tjäna sina första egna pengar också. Sen måste jag säga kring skolan, Frida, är att vi har just nu ett bra dialog, tycker jag mig också, med Sara Wettergren som är kommunalråd för arbetsmarknad, för grundskola. Och där har vi bra dialoger kring hur vi ska fortsätta. Under våren troligtvis så kommer vi ha en överenskommelse med grundskolan och socialtjänsten kring hur vi ska ta detta arbetet framåt. Och så vad vi behöver göra, vad skolan behöver göra. Men det går inte tillräckligt snabbt naturligtvis. Men jag hoppas också att det här blir mer aktuellt i den nationella politiken. För att vi har fastnat i det här med att det är tuffa straff. Och jag vill gå in, Frida, bara kort i det här med kriminalitet. Va? Har vi det? Jag tänkte så vi inte har ont om tid. Så, ni pratade tidigare om den svarta ekonomin också. Och det är så viktigt att vi pratar om det, för att i Malmö så har vi också sett genom Tryggare Malmö att det finns väldigt många verksamheter, särskilt inom krogmiljön, där man köper upp krogar och annat också, kan inte alltid visa upp vart man har fått de här pengarna. Så vi har försökt jobba med de här bulvanförhållandena som vi ser nu, där man helt plötsligt från ingenstans, har aldrig haft pengar, inkomster, någonting, kommer fram och ska köpa en verksamhet som kostar 1 miljon, 2 miljoner. Och nu när vi har börjat ställa de här frågorna kring var har du fått pengarna, så lyckas man inte kunna påvisa att man har fått pengarna. Och där jobbar vi också mot regeringen kring att vi måste öka upp det arbetet också. Växlingskontor, guldaffärer, väldigt mycket pengar som tvättas. Ni nämnde 15 miljarder kring drogerna. Det är ungefär över 100 miljarder i övrigt kring den svarta ekonomin i Sverige. Förstår ni vilka gigantiska pengar och incitament som finns kring det? Och där får vi inte vara naiva. Och det många pratar om fusk. Vi pratar om fusk kring ekonomisk bistånd, fast det är inte bara där vi behöver fastna. Alltså fusk i välfärd inom företag som använder den välfärd vi finns. Privatiseringarna som har bara fått härja okontrollerbart utan att vi har kontroll på vart våra pengar tar vägen. Det måste vi också börja bli ännu bättre på. Vi har det i kommunen, men jag tänker att på statlig nivå och nationell nivå så måste vi börja prata om detta, för det är också ett problem. Det finns ett ekonomiskt incitament, och så länge det finns ekonomiska incitament så kommer vi behöva liksom jobba med de delarna.
En så här liten kommentar som jag tycker är intressant är att vi pratar om hur vi ska få bort unga på olika sätt. Och många av insatserna som en sista del handlar ju om att placera ett barn på ett HVB-hem. Jag brukar ju säga så här, till och med den verksamheten har idag privatiserat på ett sånt sätt där staten gör ingripanden mot att ta ett barn från en familj, men ibland inte har mer än en hemsidasökning när de akut behöver hitta en plats. Jag träffar på socialsekreterare som säger i brist på den försöker man ringa precis till alla liksom som finns för att hitta den sista desperata platsen. Och helt plötsligt så lämnar man över ett barn till en verksamhet som man faktiskt inte ens har granskat, och ibland har man inte ens besökt den foten eller satt sin fot i den verksamheten. Och för mig så finns det några av sådana här delar där jag tycker det är jättemärkligt. Avhoppa verksamheten är ytterligare en sån här fråga. Avhoppa verksamheten är ju privatiserat liksom olika delar. Vi har inte ett nationellt system. Som advokat kunde jag ju upptäcka att en klient hade placerats i en kommun. Och sen så hade den placerats på via någon privat del på någon annan. Helt plötsligt kunde liksom brottsoffret och brottsförövaren träffa på varandra på stan. För att vi inte har ett nationellt system som koordinerar detta. Så att vi har ju det vårt problem i Sverige är det att vi har inte grundförutsättningarna riktigt på plats ännu. Och så länge du inte har grundförutsättningar, då kommer det bli svårt att jobba med de här frågorna.
Och kring det nationella avhopparprogrammet, alltså man pratar lite slarvigt ibland om ett nationellt avhopparprogram, och jag har sagt så att man måste dela upp detta i olika raster kring nationellt avhopparprogram. Vilka insatser som genomförs, det är viktigt att vi har koll på så att det är evidensbaserat, vi kan följa upp det. Forskare idag kan inte följa upp om de insatser som vi ger i avhopparverksamhet eller inte är bra. Var de placeras, det skulle jag gärna kunna se liksom, att man har ett nationellt system kring det. Vilka insatser som är genomförs så att vi har koll på vad som händer när man väl placeras ut. Men sen kan man ju inte säga att vi ska genomföra ett nationellt avhopparprogram, för det skulle innebära att Malmö, som har byggt upp enorm kompetens kring avhopparverksamhet, helt plötsligt tappar den kompetensen lokalt och så ska man ha det nationellt. Och då har jag sagt att vi från Malmö är öppna kring att ha regionala hubbar kring avhopparverksamhet där vi hjälper Landskrona, Kristianstad med den kompetens vi har, istället för att varje stad ska starta en egen avhopparverksamhet. Och det har vi framfört nationellt till ansvarig minister just nu. Jag hoppas att de lyssnar på det, för att som sagt, det är inte bara i Malmö, Stockholm och Göteborg de här frågorna händer, utan det händer i hela landet, i alla kommuner. Och då behöver de ha den kompetensen, och vi från Malmö är beredda att hjälpa de kommuner i Skåne som inte har den kompetensen, men då måste det till resurser. Vi kan inte göra det själva.
En sista fråga. Tiden går snabbt när det är något som engagerar. Och jag tänker så här, din bok Evin, den, alltså även om du skildrar de här liksom uppväxtvillkoren som de här framförallt pojkarna har haft och så, så är det ju ändå, kommer du tillbaka till en sak. Och det är den här avsaknaden av hopp. Och vi pratar ju ofta om det, att hur kan vi skapa ett alternativ? Men för att man ska kunna ta det alternativet, den alternativa livsstilen, så krävs det hopp. Och jag skulle vilja att ni båda två avslutar med att reflektera lite. Hur kan vi alla medmänniskor eller som politiker skapa liksom hopp hos de här pojkarna?
Men jag tror att hoppet, nej men jag tror att det är det viktigaste, för när jag intervjuar en hel del unga killar i åldrarna 13, 14, 15 just nu, och det som är så tydligt när man intervjuar dem, det är att de är oftast liksom har begått grövre brott, och när man pratar med dem så säger de att de inte bryr sig om sitt eget liv. Och det är för mig jätteskrämmande, för det är så tydligt att barn och unga personer som inte bryr sig om sitt eget liv, de kommer inte bry sig om den människa de avrättar eller ska skjuta. De kommer inte bry sig om den termosbomb de placerar utanför någon annan. Så det där om att skapa hopp, men framförallt att de bryr sig om sitt eget liv, det tycker jag är en av de viktigaste frågorna bland den unga befolkningen. För om vi inte har den, då tror jag att det blir svårt. Någonstans i hur man kommer till en delen, att man faktiskt värderar sitt liv, att det är värt att leva.
Mm. Jag tänker ta ett konkret exempel. Vi tog ju fram 1700 arbetsmarknadsanställningar i staden. Då var jag i samband med det på ett besök i en förskola. En mamma, ensamstående, hade fått sin första arbetsplats. Hon hade aldrig varit inne på arbetsmarknaden. Och för min del, när det gäller hopp, att se henne där och när hon säger att jag för första gången fått pengar på mitt konto och kan gå och köpa vad jag vill till mina barn utan att behöva oroa mig om det finns pengar på kontot eller inte. Och den känslan också hos barnen, tänker jag mig. Och jag reflekterar i min egen uppväxt också, att när du helt plötsligt har föräldrar som har en ekonomi, en möjlighet att köpa, jag menar inte, jag pratar inte om lyxgrejerna nu, men jag pratar liksom det här grundläggande, basala, liksom det, och i och med att vi har fått väldigt många i arbete i staden, så är jag väldigt hoppfull för att det kan bli bättre. Men sen måste jag vara ärlig och säga, trots att vi har fått in väldigt många i arbete, så det är allt för många i staden som är fortfarande arbetslösa. Och då behöver vi ha fortsatt fokus på detta. Och en idé om att rusta människor. Sluta bara prata om att ställa krav på människor. Utan hur kan vi som samhälle bygga strukturer för att rusta och stödja människor till att närma sig till arbetsmarknaden. Få en egen försörjning och därmed också ge sina barn hopp om att de också kommer kunna ha möjligheten att komma in. Och den tror jag är den viktigaste delen.
Jättebra.
Tack. Jag ska faktiskt själv avsluta med lite hopp. Jag har, som ni märker, inte jobbat på ABF hela mitt liv, utan har min större del av mitt liv jobbat inom socialtjänsten med just den här gruppen. Och för några veckor sedan så fick jag ett sånt här meddelande på LinkedIn. Ni vet, den här plattformen som man har för att söka jobb, men det som har blivit mer och mer en social plattform. Fick ett meddelande från en, jag visste inte vem det var, jag klickade så här, så skrev personen som var en före detta klient så här: jag vet inte om du minns mig, du var min kontaktperson på socialen. Jag tror jag hade varit död idag om det inte varit för dig, som du jagade mig, som du tjatade på mig, men tack vare dig så gick det bra, jag är jurist idag. Alltså jag tänker att det går också bra för en del av de här barnen.
Absolut.
Men många, många fler borde vara där och inte sälja narkotika. Stort tack Evin för att du skrev den här boken som är otroligt viktig, om de här barnen som i vårt samhälle säljer narkotika. Och för att du också skapar en vilja att förändra. Och det är också ditt mål med den här boken. Inte bara att vi ska så här, bekräfta någonting som vi redan vet, som vi hör på nyheterna var och varannan dag, utan för att vi faktiskt tillsammans alla ska göra någonting åt det. Och framförallt kanske sluta köpa narkotika är väl en av de viktigaste sakerna.
Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.